Du lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland.
I redaktionen Anette Strandqvist. Telefon 0611 845 44. Till vår automatiska telefonsvarare 0611 80130. Och vill du e-posta är adressen taltidningen @rvn.se. Och du, Spotlight finns också på Facebook. Det är nummer 20, vecka 45, 2023 och du lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland. Vi inleder med veckans spaning. 11 november förvandlas Sundsvall till stad i ljus. Då är det lyslördag på Stora torget tillsammans med bland annat Lisa Nilsson. Aktuellt, världsdiabetesdagen infaller den 14 november. Senaste nyheten från KI, ett chip med insulinproducerande celler i ögat, ska hålla diabetes i schack. Ingenting kan stoppa Elin. I många år har Elin Andersson i Skellefteå jobbat som språklärare. Hon föddes med en näthinnesjukdom och har 6% syn. Hon är ensamstående trebarnsmamma, gruppträningsinstruktör och coach. Och nu har hon startat en egen firma som föreläsare.
Det är ju först när jag på något vis har landat i acceptans som jag får energi och kraft att göra något åt det som jag faktiskt kan påverka. Och min syn, den kan jag inte påverka. Det är ingen som kan styra min sjukdom utan... Den måste jag på något vis släppa. Och det har varit jättesvårt.
Digidelcenter och Gröna ateljén är en nysatsning i Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik. Och det är nu tillgängligt för alla. Syns du i mörkret? Vad finns det för alternativa reflexer? Ja, det får du reda på i det här inslaget.
Och så ska man tänka på att ha reflexen långt ner på kroppen. För då syns de bättre i bilarnas halvljus.
Telegram. Norrtågs nya tidtabell ute nu och en rad andra nyheter. Therese Didrik är ny kultursamordnare och ska stötta Ånges kulturliv. Servicecenter öppnar i Sundsvall för att göra kontakten med staten smidigare. Arkivens dag, 25-års jubilerar den 11 november. Presentation av programmet i Sundsvall. Därefter öppnat och stängt i länet. Boktips. Väggen. Anslagstavla. Redaktionen håller stängt under rikstaltidningskonferensen mellan den 22 och 24 november. Referat från SRF Sundsvalls medlemsmöte 18 oktober. SRF Örnsköldsvik informerar om medlemsmöte och julfest. Och så sista chansen att anmäla sig till syntolkade teaterföreställningar i november i Härnösand. SRF Västernorrlands halvårsmöte 18 november. Ny annons om SRF Härnösands julfest. Referat från SRF Härnösands höstmöte. Tipsa redaktionen om inslag i Spotlight. Alla tips är intressanta. Och i nästa nummer så ska vi fira Spotlight taltidningen Västernorrland som fyller 60 år. Ring in till röstbrevlådan och hylla din taltidning och berätta vad den har betytt för dig. Sist redaktionsrutan. Nästa taltidning publiceras redan på måndag under vecka 47. Och jag säger trevlig läsning och på återhörande. Veckans spaning. Ja, den 11 november då kommer Sundsvalls centrum att släckas ner och sen lysas upp. För då är det dags igen för Lyslördag. Och i år blir det sällskap av fantastiska Lisa Nilsson som traditionsenligt sjunger Stad i ljus när stenstan lyser upp. Det hela startar klockan 11-18 med julmarknad på Stora torget. Klockan 13 sång och dans med Bamse och Lova på torget. 15.15 eldshow med gycklare Trix på Centralen, Hamnträdgården. 15.40 fackeltåg från Centralen till Stora torget. Klockan 16-17 Lisa Nilsson på scen. Upptänning av Stenstan därefter, Vox Viva medverkar, Kulturskolan Visselpiporna och vinnaren i Sundsvalls tidnings sångtävling kommer att koras. Lyslördagen den 11 november i Sundsvall sker i samverkan mellan Sundsvalls kommun, Stadsutveckling i Sundsvall, Stenstan i Sundsvall, Centralen, Lilium, Sundsvalls tidning, Diös, föreningsliv, butiker och restauranger. Aktuellt, den 14 november uppmärksammas Världsdiabetesdagen runt om i världen. Världsdiabetesdagen är en FN-dag som sätter fokus på alla de miljoner människor som lever med eller riskerar att insjukna i diabetes. Diabetes är världens snabbaste växande folksjukdom och 425 miljoner människor är drabbade enligt Svenska Diabetesförbundet. I en artikel som publicerades den 23 oktober i år från Kungliga Tekniska Högskolan i ämnet hälsa och medicin kan vi läsa att forskare har utvecklat en medicinsk mikroenhet, ett chip, som kan placeras i ögat. Tekniken öppnar för cellbaserad behandling av diabetes. Över en halv miljon personer i Sverige har diabetes och de allra flesta, 85-90%, har typ 2-varianten. Det här medför ett växande behov av bra medicinsk behandling och forskare vid Karolinska institutet och Kungliga Tekniska högskolan har nu utvecklat en medicinsk mikroenhet, ett chip, med insulinproducerande celler i ögat för att hålla diabetessjukdomen i schack. Tekniken öppnar alltså för cellbaserad terapi av till exempel diabetes med ögat som bas. Mikroenheten möjliggör utan att använda stygn exakt positionering av så kallade miniorgan i ögat. De Langerhanska öarna, den insulinproducerade delen i bukspottkörteln, är exempel på ett miniorgan. Därför används ögat. Ögat är ett så kallat immunprivilegierat organ. Det innebär att när kroppen inledningsvis reagerar på ett implantat har ögat i stort sett inga immunceller som kan ge negativa reaktioner. Ögat är forskarens enda fönster in i kroppen. De kan i detalj studera vad som händer med implantatet över tid genom observationer och mikroskopi. När forskarna kontrollerat att allt fungerar kan de överväga andra placeringar av implantatet. Tekniken kan användas på både diabetes typ 1 och 2 eftersom det handlar om transplantation av öar, det vill säga botande behandling. I första hand är tekniken tänkt för typ 1-diabetes. Forskarna menar att deras uppfinning är ett första steg mot mer avancerade medicinska mikroenheter som både kan lokalisera och kontrollera funktionen hos celltransplantat. Nu ska vi få träffa Elin Andersson i Skellefteå. Hon är utbildad språklärare och föddes med en näthinnesjukdom och har bara 6% syn. Hon är ensamstående trebarnsmamma, gruppträningsinstruktör och coach. Nu har hon startat en egen firma som föreläsare.
Nu står vi utanför huvudentrén till Sara kulturhus.
Vad är det som låter?
Ja, vi har ett ljud som ska underlätta för vi som ser dåligt att höra var entrén ligger någonstans.
Finns det andra bra saker här runt om?
Ja, men det finns ju en markering på marken som ett räfflat stråk som leder fram till dörren. Som också är en hjälp för att hitta. Det är väldigt mycket glas och glasdörrar och fönster och så. Där har man ju också satt upp runda klistermärken för att markera dem så att det blir väldigt tydligt. Så att man slipper gå in i glasdörrarna. Mitt första minne är nog när jag står i dörröppningen till mitt rum som då låg på andra sidan övervåningen från mamma och pappa sovrum och vaknade på natten och ville gå till dem. Men hallen mellan den var ju becksvart och jag såg ju ingenting. Så jag minns liksom hur obehagligt jag tyckte det var och att jag var rädd för att gå genom hallen för att jag gjorde illa mig hela tiden. Jag gick ju in i saker och soffan och slog mig. Så det har jag. Det är en av mina första minnen. Jag heter Elin Andersson. Jag är 43 år och bor i Skellefteå tillsammans med mina tre barn.
Du hänger på mig här. Kan du gå så här obehindrat?
Ja.
Du har ingen vit käpp eller något?
Nej, inte i dagsljus har jag inte det. Ibland hade det kanske varit bra, bara för att markera att jag ser dåligt. Men jag är lite för tjurskallig. Det finns ett motstånd till den där käppen som jag inte riktigt har övervunnit än. Så i dagsljus och i väl upplysta miljöer, här var det bra belysning. Och så gäller det att det inte går så snabbt. Så är det ju. Men det gör jag ju ändå ibland. Det går lite för fort för mitt eget bästa ibland. Jag föddes ju med en ovanlig näthinnesjukdom. Den heter bottniadystrofi. Och det innebär ju då att synskärpan blir sämre och sämre tills den är borta. Och jag är ju även nattblind. Jag saknar mörkerseende. Och har lite bortfall på synfältet. Och även svårt med färg- och kontrastseende. Väldigt bländningskänslig, också typiskt för den här sjukdomen. Den härstammar från Botniaområdet, alltså norr- och västerbotten kan man väl säga. Sen finns det ju människor på andra ställen i Sverige också och andra ställen i världen. Men då tror man ju också att det är liksom folk som har flyttat härifrån som emigrerade till USA bland annat. Så att sjukdomen är ursprungligen härifrån, från Botniaområdet.
Här ser jag några veckor som jag tror också du gillar.
Tror du?
Elin!
Ja?
Wie geht's?
Es geht mir gut, danke. Und dir?
Fantastisch!
Du kannst Deutsch sprechen.
Ja, ich habe in Berlin gewohnt.
Ah, toll! Oh, das wusste ich nicht.
Du är lärare i tyska.
Ja, men jag är ju det. Jag är utbildad lärare i tyska och engelska. Men tyska är det som jag framförallt har undervisat i. Jag tycker det är ett härligt språk. Det är ganska likt svenskan.
Men du kan inte läsa böcker längre?
Nej, det är för liten text. Och även om det liksom är relativt stor text så blir det för jobbigt. Det blir för svårt. Alltså, det gick ju länge. När jag gick i skolan så kunde jag ju läsa vanliga böcker om jag höll dem nära. Och när jag läste på universitetet så fick jag ju all kurslitteratur uppförstorad i större stil. Så då gick det ju bra. Men då såg jag också lite mer än vad jag gör nu. Så att nu är det, ska jag säga att det är omöjligt. Det går ju att sitta under läskameran och läsa, men det blir på tok för jobbigt.
Hur är den känslan?
Det har varit en sorg. Alltså jag saknar liksom att hålla i en bok och kunna läsa en bok och gå in i en affär och kolla på hyllorna och liksom sådär, bli lite inspirerad och köpa något som jag verkligen blir intresserad av och vill läsa. Det är något speciellt med att ha en tryckt bok i handen och ta in det med ögonen på något sätt. Mm.
berätta hur det ser ut, det här berömda kulturhuset Sara i Skellefteå.
Alltså det är jätteroligt att du frågar mig som säger 6%. Ja, det är väldigt öppet just nu här där vi står. Väldigt ljust trä upplever jag. Stora fönster från golv till tak. Och högt upp till tak är det också. Lite avskalat sådär. Ja. Mina föräldrar förstod ju ganska tidigt att det var någonting konstigt med mina ögon. Just när det var mörkt och skymning och sådär och skumbelysning. För då upplevde de att jag var ganska så här stirrig i blicken. Och ja, men som sagt, jag kunde gå in i saker och uttryckte själv att jag inte såg. Så jag fick ju mina första glasögon. Jag var bara 2,5 år när jag fick dem. Men sen blev det också tydligt liksom att det var någonting... Ja, men det var något fel på mina ögon. Jag hade ju svårt att hitta saker och skulle jag som sagt vara läsa så var jag tvungen att sitta väldigt nära och mina glasögon hjälpte ju inte för det. Sen var det ju ingen som egentligen visste vad som var fel under väldigt lång tid. Det var ju först när jag var runt 11 där som vi åkte ner till Lund. Det fanns en professor där som ville titta på mig. Man hade ju förstått att det hade med näthinnan och jag. Men i övrigt så visste man inte riktigt vad det var för fel. Det var något unikt med mina ögon. Men då fick vi åka ner dit och jag gjorde en massa undersökningar. Och det var efter det som mina föräldrar då fick veta att jag hade någon form av retinitis pigmentosa. Men sen tog det ju ytterligare några år innan man som hade... Men hjärtsjukdomen ett namn och konstatera vad som var unikt med den. Och det, så att botniadystrofi, jag vet inte hur gammal jag var när jag hörde det namnet första gången. Jag var kanske runt 15 ungefär.
Hur reagerade du då?
Alltså jag fick ju, efter vi hade varit nere i Lund där så fick jag en tid senare av en slump få höra att jag hade ju någon typ av näthinnesjukdom och att min syn skulle försvinna och man visste ju inte hur lång tid det skulle ta bara. Och det var ju såklart ett jobbigt besked. Alltså jag hade ju tidigt förstått att det var något stort fel på mina ögon, att jag var annorlunda på många sätt. Men någonstans hade jag fortfarande en förhoppning om en framtid och liksom att leva ett ganska normalt liv och saker jag ville göra och klara av och så. Men i och med det beskedet och att det liksom inte gick att göra någonting, det gick ju inte att bromsa eller behandla det här, så väckte det ju mängder med tankar och känslor. Och ja, men framförallt sorg och rädsla såklart. Jag kände mig väldigt ledsen. Men det var ju ingenting som jag egentligen ville prata om särskilt mycket. Utan jag tryckte undan det mesta. Och blev ganska sådär, ja men på ett sätt ännu mer vuxen. Jag var lillgammal som barn. Men i och med min diagnos så blev jag ju ännu mer vuxen på något sätt.
Du säger att du har 6% syn. Och det är jätteabstrakt för mig att förstå. Mm. Vad ser man då? Mm.
Och det är en jättebra fråga. Och alla undrar ju såklart. Och det är så svårt att förklara för att det beror så mycket på. Jag tänkte det beror på ljus, det beror på kontraster. Färger. Så att, och såklart hur långt ifrån jag är. Men i stort så blir ju allting väldigt, väldigt suddigt. Jag ser ingenting skarpt. Då måste jag vara jättenära. Och jag vet fortfarande inte om det egentligen är skarpt. Men väldigt dimmigt blir det. Men är det hyfsade kontraster och så kan jag ju ändå uppfatta liksom saker som är i vägen. Eller jag kan se att det kommer att gå en person, men det är liksom bara en skugga eller en skepnad liksom på något sätt.
Hur gör det med en som människa när man vill vara social och sådär? Tänker när du är ute på stan och du träffar på någon kompis?
Ja, det kan ju dels vara lite frustrerande för jag missar ju otroligt mycket. Jag missar ju människor. Jag är ju lite i min egen lilla värld och det krävs ju att människor ger sig till känna, kommer fram till mig och hälsar. Och det är också så när man till exempel är på stan så kan det ju vara, även om någon ropar och hälsar eller säger hej Elin, så känner man ju till så många att det är svårt att veta vem av alla var det där. Annars blir jag ganska bra på att känna igen röster. Och i och med att jag också har sett bättre förut så förväntar sig ju folk att jag ska känna igen dem. Och där behöver jag träna på och bli bättre på att liksom säga det. Att du, alltså förlåt, men nu ser inte jag riktigt vem det är. Sådär. Men det är lite obekvämt.
Jag har ju själv jobbat som fröken i skolan i 13 år. Och det är ju inte någon enkel sak i klassrummet. Hur har du lyckats med den här synnedsättningen?
Men det gäller ju att hitta strategier för att någonstans kompensera det som jag inte kan se. Och det kan ju vara såna praktiska saker som att eleverna alltid hade sina bestämda platser. Men också liksom att vara tydlig med att du kan inte räcka upp handen och förvänta dig att jag ska se det, utan du får påkalla min uppmärksamhet på andra sätt. Alltså säga till mig om du vill mig någonting. Men det har ju också hänt att det finns de som har testat mig lite grann och lite utnyttjat att jag inte har sett, såklart. Det har ju mina barn också gjort ibland. Så det har ju hänt liksom att de har försökt lura mig och gömma sig under bänken och har blivit rätt paffa när jag har kunnat säga det. Att, hur är du? Kom fram under bänken och sätt dig på stolen. Du ser inte alls dåligt, du bara lura oss, har jag hört ibland. Men det är ju inte svårare än så att jag har hört att de inte har suttit på sin stol. Jag använder mig väldigt mycket av min hörsel. Det är så jag tar in mycket av min omgivning. Synen stod väl still relativt bra fram tills det att jag var runt 25. Då hade jag börjat läsa på universitetet. Och det hade ju blivit liksom en dipp efter gymnasiet och så. Jag såg lite sämre, så att jag var kanske nere på 25% ungefär när jag började studera. Men jag upptäckte ju då under den tiden att synen blev sämre och sämre. Sen efter det har det som i skov gått neråt.
Och hur hanterar man det som människa?
Jag har haft otroligt mycket motstånd. Jag vill inte. Jag vill inte vara med om det här. Det har ju ekat i mitt huvud. Och mitt inre har ju skrikit rätt högt. Det som jag har tränat på och lärt mig är ju att fly från känslor. Det funkar absolut en stund. Kanske ganska länge ibland. Men förr eller senare så kom det och bitar det i rumpan på något sätt. Jag tänker att det är lite grann som när man trycker en badboll under vattnet. Att när man väl släpper den, då liksom exploderar den upp. Så att jag har tränat på att dels att tillåta känslor. Att våga vara kvar i känslor och inte fly från dem. Men också lära mig att hantera dem. Alltså pysa ut dem på olika sätt. Att hitta strategier för det. Och sen har jag också upptäckt att just i det här motståndet så kommer jag ju ingenstans. Utan det är ju först när jag på något vis har landat i acceptans som jag får energi och kraft att göra något åt det som jag faktiskt kan påverka. Och min syn, den kan jag inte påverka. Det är ingen som kan styra min sjukdom, utan den måste jag på något vis släppa. Och det har varit jättesvårt. Just acceptans är ju bland det svåraste jag vet, och det är väl också för att jag tror att många förknippar acceptans med att man tycker att någonting är bra eller okej. Och det finns ju ingenting med min sjukdom som jag egentligen tycker är bra eller okej. Men acceptans handlar ju inte om det, utan det handlar ju någonstans om att förlika sig med att saker är som de är. Och att inte värdera det på något sätt. Men det är otroligt svårt. Ja, jag tränar konstant på det.
Kommer du bli helt blind?
Alltså mest troligt, det var ju det de sa till mig då när jag var 12 år. Att med största sannolikhet, men vi vet inte hur lång tid det kommer att ta. Men det kan ju också vara så att jag aldrig kommer att bli det. Det är ingen som vet. Den här sjukdomen ter sig så olika att det finns liksom inga facit, det finns inga svar. Och det är ju på ett sätt jobbigt också. Man vet inte riktigt vad man ska förhålla sig till. Jag är ju jättetacksam för det jag ser och för det som jag har sett tidigare. Det ger ju mig en erfarenhet och liksom bilder i mitt huvud som jag inte hade haft annars.
Du verkar ju vara en tjej som har haft mycket grejer på gång genom livet. Ja. Och har ett långt CV med olika inom alla områden.
Ja, men jag är ju då utbildad lärare. Sen har ju jag ett stort intresse i hälsa och träning. Så jag har ju gått några olika utbildningar inom det. Och är ju utbildad gruppträningsinstruktör. I bland annat dans. Och jag håller ju fortfarande danspass på ett gym här i Skellefteå. Jag gick en utbildning för några år sedan då till diplomerad coach. Och coaching var ju också någonting som jag kände mig hemma i. För det är ju något som jag har hållit på med hela mitt liv. Alltså ända sedan jag var barn har jag omedvetet satt upp mål för mig själv och jobbat mot dem och bestämt mig för vad jag vill klara av och hur jag vill leva mitt liv.
Och inte nog med det så är du även trebarnsmamma.
Ja, va? Ah, helt otroligt. Ja, och det har ju också alltid varit en målbild för mig. Har ju varit att leva det här familjelivet och saker som för många kanske är ganska självklara. Men det har varit liksom ett stort och övergripande mål. Och det är jag ju otroligt tacksam över att jag också har fått vara med om. Men det har också varit ett ganska stort beslut. När man har mycket hormoner i omlopp i kroppen, till exempel som under puberteten eller under en graviditet eller klimakteriet, så kan ju sjukdomsförloppet eskalera. Det finns en risk för det. Så att när jag var runt 25 så var det faktiskt en läkare som sa åt mig att han tyckte att om jag ville bli mamma så skulle jag nog inte vänta så länge med att försöka skaffa barn. Om det var så att jag faktiskt ville se mina barn växa upp. Och det var ju otroligt krassa ord på något vis. Och gjorde ju mig också ganska medveten om att jag inte egentligen kunde förvänta mig så mycket av livet förutom bortfall av min syn. Men det blev ju också ännu en gång ett sätt för mig att verkligen känna efter vad jag vill. Alltså vad vill jag med mitt liv och hur vill jag leva? Och jag bestämde mig ju även i det att jag skulle inte låta min sjukdom styra mitt liv. Och jag ville verkligen bli mamma. Och kunde jag bli det så skulle jag bli det oavsett vad det kunde kosta mig. Så att jag har haft turen att bli mamma tre gånger och ha tre friska barn.
Hur gamla är de?
De är idag 16, 13 och 10 år. Jag lever ju inte med barnens pappa längre. Vi har ju flyttat ifrån varandra för ganska många år sedan. Så att jag har ju under många år nu varit själv med 3 barn. Och det blir ju svårt på många sätt eftersom jag inte ser. Det finns ju såklart saker som jag har svårt för eller som jag inte klarar av på grund av synen. Och då finns det ju ingen annan som kan styra upp det, utan jag måste ju på något vis hitta lösningar på det. Det har ju inneburit att jag har fått ta med barnen mer och liksom vi har fått göra mycket tillsammans. Och ibland också att jag har fått vara hemma ganska mycket. Fått välja bort saker. Alltså nu när de är stora också, de börjar äta ganska mycket. Herregud vad mycket mat man får köpa. Alltså handling och laga mat tycker jag är rätt obekvämt. Fixandet med tvätten och städet och läxor och se till att de tar sig iväg på sina träningar och vart det nu ska. Så att det är en hel del planering som krävs för att få det här att gå ihop. Och jag har ju också blivit tvungen att ta hjälp av andra. Men det är ju hela tiden så bygger det på att jag måste ligga steget före. Jag kan liksom inte höra av mig 10 minuter innan och kolla om min dotter kan åka med på fotbollsträningen, utan det måste vara uppstyrt i god tid så att jag hinner hitta en plan B om det behövs. Så att, ja, men jag har ju länge vetat att i takt med att synen blir sämre så kommer jag ju inte att fixa och jobba som lärare längre. Det tar lite för mycket energi av mig och det är mycket som blir svårt i och med att jag ser så lite som jag gör numera. Många har ju sagt till mig under lång tid så där, för jag har ju som funderat på, men vad ska jag göra? Vad ska jag hitta på? Vad vill jag? Vad är jag bra på? Men Elin, du borde ju börja föreläsa. Du har ju en fantastisk historia och skulle både kunna inspirera och beröra människor. Det borde du prova det på. Men då har jag haft det där lilla jantetänket kanske, men jag har väl ingenting att komma med och vem är jag att göra det? Och så jämför man sig med de här stora namnen och människor som man tycker är fantastiska och så tycker man att nej. Men till sist så tog jag ju mod till mig och satte ihop en föreläsning och höll den och fick ju jättefin feedback. Och då väcktes väl en tanke och det såddes ett frö om att ja, men det är ändå kanske det här jag ska göra. Det kanske är så här jag ska hjälpa människor framåt på något sätt. Och sen gick jag ju också min coachutbildning då, som jag kände mig hemma i, och där kände jag också att här har jag också en plats. Det här är min arena. Och så slängde jag mig ut.
Reporter i inslaget var Eva-Marie Svensson från Insyn, Norrbottens taltidning. Lördagen den 28 oktober så invigdes Gröna ateljén och Digidel Center i Arkenbiblioteket. Att främja digital delaktighet och jämlika villkor är en viktig del i bibliotekets demokratiska uppdrag. Med det nya Digidelcentret på Arkenbibliotekets entréplan finns nu ett lättillgängligt och kostnadsfritt stöd på plats. Digidelcenter vänder sig till alla som vill ha vägledning och hjälp att lära sig mer om digitala plattformar och tjänster. Varje vecka ordnas digitalhjälpen drop-in med möjlighet att få hjälp på svenska och engelska. Det går också att boka digitalhjälpen på finska, dari och persiska. Tematräffar planeras i samarbete med bildningsförbund och pensionärsorganisationer. Och sedan tidigare finns även digitala coacher vid ett antal närbibliotek runt om i Örnsköldsviks kommun. Gröna ateljén drog också igång sin första aktivitet att filma en animerad saga. I gröna ateljén står hållbarhet och återbruk i fokus. Här finns både digitala och analoga verktyg samt återbruksmaterial till fritt förfogande för skapande verksamhet. Ateljén är öppen för alla och ska, likt hela biblioteket, vara en välkomnande och inkluderande plats. Gröna ateljén har drop-in måndag och onsdag, samma tider som biblioteket, och stänger 30 minuter innan biblioteket stänger. Övriga dagar kan Gröna ateljén vara uppbokad. Kontakta biblioteket för att säkerställa öppentider dessa dagar.
Jag är på sportavdelningen på XXL, en av många sportbutiker. Där det blir mörkt och det kommer det ofrånkomligt bli, så kanske man behöver reflexer. Reflexer finns det på väldigt många olika produkter. Och kanske är det mest på sportartiklar och förstås barnartiklar och hund. Vi ska gå igenom lite vad som finns på marknaden vad det gäller reflexer. Och det är så otroligt mycket. En del saker kanske inte gör att man syns särskilt mycket mer. Ja, det kan ju låta konstigt, men det är för att reflexen kanske sitter på fel plats eller att den är för liten. Om vi börjar från början. Ofta hör man att reflexen uppfanns av svensken Alvar Thorsson i mitten på 50-talet. Men en variant på reflex hade redan en amerikansk polisman kommit på 1930-talet. Men reflexen för fotgängare, det är en finländsk uppfinning. Ursprungligen var den avsedd för hästvagnar. Den uppfanns på 1950-talet och det var av jordbrukaren Arvi Lehti. Nu är alla nämnda. Det är i Skandinavien som vi använder reflexer i stor utsträckning. I många andra delar av världen gör man det inte. Men så lever vi ju i lite mer mörker, kan man ju lugnt säga. På 70-talet så startade Nationella Trafiksäkerhetsförbundet, NTF, sin kampanj Mamma, pappa, barn i trafiken. Och där visade man sambandet mellan synlighet, reflexer och säkerhet i trafiken. 40% av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt. Och de flesta sker faktiskt i tättbebyggda områden med gatubelysning. Så obevakade övergångsställen med gatlyktor är ingen garanti för att bilisten ska se dig, även om man själv kan uppleva att man syns bättre. Om man har mörka kläder på sig, vilket väldigt många av oss har, särskilt nu när det blir lite kallare, så kan en bil upptäcka en med halvljus på 20-30 meters avstånd. Om man har ljusa kläder så syns man från 60 meter. Och om man har en reflex så kan föraren upptäcka en redan på 125 meters avstånd. Och så får man ju tänka på att det är ännu sämre sikt på vintern och dessutom halt, så bromssträckan blir ju längre. Men hur bär man bäst sin reflex? Snart svar på det. Ursäkta. Skulle jag kunna fråga dig bara om reflexer, om du brukar använda reflexer?
Ja, det brukar jag använda.
När då? Och var brukar du ha dem?
Jag brukar ha dem på benet faktiskt. En sån som man spänner runt benet, eller den spänner sig självt egentligen.
Och var på benet för att vara exakt?
Ja, just nu har jag ju shorts på mig, så där har jag den faktiskt inte. Men det är väl längre ner på vaden då, skulle jag säga.
Vet du om att det är den bästa platsen att ha reflexer på?
Det visste jag inte, men vi hade ju det när jag gjorde värnplikt och då hade man ju det till uniformen. Så det är sånt som har levt kvar. Jag är ju på mina barn väldigt mycket att de ska använda reflexer, så man måste ju vara en föregångsman.
Okej, tack. Vad heter du?
Ingebrigt Sjövik.
Reflexer är ju material som reflekterar ljus tillbaka mot ljuskällan. Det kan till exempel vara hårda produkter med prismor eller fluorescerande material som är mjuka. Men vilka är bäst då? Ja, de där gammaldags hårda som oftast bara finns som runda eller snöflinga eller klämmor, de syns mycket bra. Man kan också kolla om reflexen är godkänd med SIS eller CE-märkning. Men viktigare är var man har sin reflex. Det är bra att använda flera stycken så man syns från olika håll. Helst på ställen som är i rörelse, som på armarna och på underbenen. Just rörelsen är viktig. Det är det som gör att bilisten ser att det är en människa eller en hund. Och så ska man tänka på att ha reflexen långt ner på kroppen. För då syns de bättre i bilarnas halvljus. Mjukisreflexer, de finns i alla olika former och figurer. De är okej, men se till att ha mer än en. Och såna där som man kan klistra på barnvagnar, de är faktiskt inte så bra. I så fall får man ha många, eller välj hellre något annat. Och käppar. Ja, alla teknikkäppar har en beläggning som är reflekterande. Men det räcker inte. Man kan visserligen klistra på reflextejp. Men man bör ha reflex på sig om man vill synas. Men alla reflexer som redan är påsydda på olika klädesplagg. Vi kommer till det. Du har ju ett bälte runt magen här med massa små vattenflaskor. Är du en superlöpare?
Nej, det är jag inte. Men jag tränar på att springa lite längre och då behöver jag med mig vatten.
Så vad är det för reflexer du brukar använda?
Jag brukar använda dels sådana som jag har en mössa med reflexer på. Jag har vantar, reflexvantar som jag brukar ha på vintern. Och sen sådana där vanliga som hänger på lampan på kläderna.
Är du mån om att andra i din närhet har reflexer? Är du sådana där som brukar tjata om? Har du satt på reflexen?
Ja, jag köper även reflexpresenter till mina barn och min man.
Hur uppskattat är det då?
Ja, ganska uppskattat faktiskt. Förra året köpte jag reflexvantar till alla och då är alla vuxna. Ska tilläggas.
Vet du hur länge man kan ha en reflex?
Jag tror ett år. Men jag brukar köra... Alltså de här vanliga tror jag inte håller så mycket med.
Du är rätt seriös.
Jag retar ihjäl mig på att så många andra inte använder reflexer. Så att, jag brukar faktiskt göra det.
Vad heter du?
Jag heter Åsa.
Många träningsplagg har reflexer och regnkläder. Särskilt för barn. Det man kan tänka på om någon säger ja, den här har reflex, det är att det ofta kanske bara är en liten rand eller att det är själva märket som är i reflekterande material. Som ett exempel så har friluftsmärket Helly Hansen barnvantar där de bara har deras två hån på ovansidan som är reflekterande. Det kan även gälla en träningsjacka där det aktuella märket sitter på bröstet. Reflexvästar, ja de är bra. Eller reflexsele som man kan dra över jackan. Men komplettera ändå med kanske en reflexremsa eller sån här strap nere vid benen eller på armen. Ja, det där med rörelsen igen. Men om man inte vill ha något som ser så reflexaktigt ut, då finns det också mycket att välja på. Reflexsnören som man kan fästa i sin dragkedja. Reflexskosnören. Eller LED-belysning till skorna som passar både sneakers och kängor. Det är som en tunn liten hästsko som man klämmer runt hälen på skon. Och då har de batterier i sig. Man kan både stryka och sy på reflexer. Här får man ta de som är lite bättre kvalitet. Det finns reflexbälten, stickade mössor och vantar som är gjorda i reflekterande garn. Det finns också webbshoppar som är specialiserade på reflexer och reflexaccessoarer. Det ska vara lite designade grejer. Till exempel en reflexscrunchie. Det är sån där tygklädd hårsnodd i reflexmaterial. Broscher i form av flerbladiga blommor. Mjuka reflextofsar finns både silver, guld, brons och roséguld som man kan fästa vid väskan. Och så såg jag att det fanns mjuka armbindlar, lite som en något bredare rynkad klädd hårsnodd då, som man har vid ärmsluten på jackan. De är svarta med olika silverfärgade mönster som är reflekterande. I en unisexmodell, alltså det passar både män och kvinnor, och de var ganska snygga faktiskt. Just i den här shoppen så fanns det även en svart trekantig sjal med en mönstrad rand längst ner och den var då reflekterande. Och så finns det förstås lampor i olika format. 2-4 cm långa som man kan ha på sig som en hängande reflex. Och hur är det med hållbarheten? Kommer till det. Använder du reflex?
Nej, det gör jag inte.
Varför inte?
Det är inget jag tänker på.
Men är det inte viktigt att synas då, framförallt trafiken?
Men det finns andra sätt att synas, om man är skarpare i huvudet också.
Hur menar du då?
Inte sätter sig i sitser där det är farligt till exempel.
Men om du går på en mörk gata där det inte finns belysning, vad gör du då?
Det är inget jag tänker på så faktiskt.
För det är ganska farligt att många kan bli påkörda för att bilister inte ser den. Kommer du bara tänka på det mer?
Mycket möjligt.
Vad heter du?
Jonte.
Använder du reflex?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Varför inte?
För att jag vet inte faktiskt. Jag har inga reflexer hemma.
Men det är bara att köpa.
Ja, jo, men jag behöver inte reflex just nu. Det är ljust ute, tillräckligt ljust ute. Och jag går inte ut så mycket på kvällarna.
Gör du inte?
Nej, faktiskt inte. Jag är mest hemma och så.
Så du är inte lite skraj då att du ska bli överkörd kanske?
Jag går ju som sagt inte så mycket på kvällarna. Så jag behöver inte använda reflex.
Tack ska du ha. Vad heter du?
Tobias.
Är det här en killgrej?
Ja, det är nog säkert. Det är nog en killgrej. Vi använder inte reflexer.
Vad tror du? Är det killgrej?
Ja, vi har mycket möjligt. Vi är lite dummare ju. Tänk inte så långt.
Ja, för du sa tidigare att du var lite så här smart typ, att du tänkte. Och nu säger du att du är lite dum.
Ja, jag är både och. Jag är, vad kallar man det? Bipolär.
Hej då killar! Var rädda om er!
Det kanske är en barn- och vuxengrej att ha reflex. Men hur länge håller de? De där hårda, de håller. Bara ju rent de ibland. Men om man har reflexer både mjuka och hårda i fickan med mynt och nycklar, då kan de bli repiga och tappa mycket av sin reflexförmåga. Samma om reflexerna ligger i sol och värme, eller om det kommer vatten in i dem, då funkar de sämre. Reflexer på kläder tvättas bort med tiden. Man brukar säga att reflexer håller i 3 år. Men jämför gärna varje år med någon reflex som du köper ny och se om det nya lyser bättre, då kan du slänga den gamla. Är man osäker kan man ju köpa en ny varje år. Och glöm inte hunden. Där är lampa på halsbandet bra eller olika sorters ljushalsband som finns i alla djuraffärer. Själv har jag både små lampor, hårdisar, snäpprämmar. Och så ska jag köpa en grej som jag såg. En svart tygpåse som såg ut som en stjärnhimmel.
Och reporterinslaget var Aziza Daoudadi från Läns- och Riksnytt.
Telegram.
Nu har Norrtåg publicerat nästa års tidtabell. Där ingår fler tåg mellan Sundsvall och Örnsköldsvik. Antalet dubbelturer ska öka från 9 till 13 och närmare ett tåg i timmen ska rulla fram på sträckan. Dessutom ska antalet anslutningar till Umeå öka. Tanken är att detta ska göra det lättare att resa mellan städerna och ge resenären fler avgångar att välja på. Även i Ånge förändras tidtabellen. Ett extra tåg till Stockholm på morgonen och ett tillbaka till Ånge på kvällen ska underlätta för pendlare. Den nya tidtabellen träder i kraft den 10 december. I Ånge kommun har en ny tjänst upprättats, nämligen kultursamordnartjänst. Och Therese Didrik, 40 år från Hammerdal, har fått den här tjänsten sedan några månader tillbaka. Just nu så håller kommunen på att jobba med en evenemangskalender på sin hemsida som förhoppningsvis ska bidra till att skapa en plats där alla evenemang samlas och att det blir tydligt vad som händer runt om i kommunen och vart det händer någonstans, säger Therese. I hennes roll ingår också att stötta kulturlivet kring det mesta samt att öppna dörrar till bidragsmöjligheter och samverkan, men också utmana och driva på för att utveckla de evenemang som redan rotat sig. Det måste finnas en balans mellan vad som erbjuds och vad som efterfrågas, säger Therese Didrik. Ett nytt servicecenter har öppnat i Sundsvall. I Sundsvalls tidning kan vi läsa om att Arbetsförmedlingens gamla lokal vid Badhusparken har genomgått en omfattande renovering. Anledningen är denna nysatsning på ett servicecenter. Förutom Arbetsförmedlingen är det Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Migrationsverket och Skatteverket som finns i lokalen. Vi tar inga beslut utan stöttar våra besökare i de frågor de kan ha kopplat till sin kontakt med någon av de myndigheter vi företräder, säger kontorsområdeschefen Roger Lundvik. Tidsbokning behövs inte, bara om det gäller att utfärda nationella ID-kort. Vem som helst kan komma, såväl privatpersoner som företag. Och här jobbar ett tiotal medarbetare. Alla handläggare kan alla myndigheter. En stor del av uppdraget är också att lära medborgarna att på egen hand navigera bland myndigheternas e-tjänster. Det är något vi arbetar med löpande, men vi ser också att alla är inte digitala, säger Roger Lundvik till Sundsvalls tidning. Den 11 november är det dags för Arkivens dag i Sverige. Och i Västernorrland så välkomnar Sundsvalls museum till Arkivens dag. I år är det 25-årsjubileum och temat är färg och form. Programpunkter finns för hela dagen och du kan ta del av programmet via sundsvall.se/arkivensdag. Det hela kommer att äga rum på Sundsvalls museum i Kulturmagasinet mellan 11 och 16. Vi kan nämna några punkter ur programmet. Arkivrundan, frågor och svar om arkiv och gamla dokument. Färg och form, kolorerade fotografier. Gamla bilder, så tar vi hand om dem. Träffa vår byggnadsarkivarie. Med hjärtat i Norden och fötterna i Paris. Visning av Bengt Lindströms verk. Kortfilm från Sundsvall 2011. En vandring i svunnen tid. Och mycket, mycket mera. Vill du komma i kontakt med museet ska du ringa till Lina Landell 072-08405-60. Hiss finns när det gäller tillgänglighet samt tillgänglighetsanpassad toalett- och rullstolsanpassade sittplatser. Öppnat, invigt och stängt. Nya brandstationen i Trehörningsjö har invigts. Så nu är verksamheten i full gång. I Salusand, norr om Husum, håller en restaurang att ta form. Den kommer att heta Pärlan med utsikt över sanddynerna och havet. I anslutning till detta finns förstås också en campingplats. Bygget blir på hela 580 kvadratmeter och restaurangen ska rymma 130 sittande gäster. På restaurang Pärlan ska det vara möjligt att äta en god bit mat året runt. Det kommer att bli generösare öppentider på sommarhalvåret. Ägaren Caroline Kempe tror att verksamheten kommer att komma igång till midsommar. Elon Lundgrens butik i Sollefteå stänger. Det finns ingen lönsamhet i butiken längre och därför så har vd:n Stefan Lundgren tagit beslutet att avveckla rörelsen i Sollefteå från och med den 31 oktober i år. Elon Lundgren har haft 3 butiker i Ångermanland, förutom på Järnvägsgatan i Sollefteå, även i Örnsköldsvik och i Härnösand. Ännu en butik försvinner i Örnsköldsvik. Det är Jack och Jones som lämnar Oscarsgallerian. Nu står nästa modebutik på tur. Inom kort kommer modebutiken Bick Bok på övre plan att slå igen. Och just nu så pågår det utförsäljning. En glädjande nyhet är att i Sundsvalls centrum, där före detta Hemköp låg nere vid Selångersån, där kommer inom kort butiken Clas Ohlson att öppna upp. Butiken The Body Shop, som öppnades för 30 år sedan i Sundsvalls stenstad, kommer nu att stänga. Body Shop höll tidigare till i övre delen utav ingallerian, men fick en egen ingång på Torggatan förra året. Men nu tvingas alltså butiken att stänga. Body Shop har också en butik i Birsta.
Veckans boktips.
Här kommer ett tips av Olle Bäckström på Härnösands bibliotek. Väggen av Marlene Haushofer. Handlar om en kvinna som vaknar upp i en jaktstuga ensam. De andra är borta. Hon stöter plötsligt på en osynlig vägg. Allt på andra sidan har stannat upp. På hennes sida finns inga människor men djur. Hon börjar långsamt inrätta sitt liv med att vara ensam och klara sig i vildmarken. Den finns också som film. Det var Väggen av Marlene Haushofer.
Anslagstavla.
Nästa nummer av Spotlight, taltidningen Västernorrland, kommer att produceras redan på måndag den 20 november. Det innebär att ni som läser i formatet podcast på webben eller via app redan på måndag eftermiddag kan ta del av taltidningen. Ni övriga får som vanligt taltidningen per post och CD på torsdag. Allt detta på grund av att redaktören ska resa iväg på rikstaltidningskonferens i Malmö under 4 dagar, vecka 47. Det innebär också att redaktionen håller stängt onsdag till och med fredag samma vecka. Referat från SRF Sundsvalls medlemsmöte onsdagen den 18 oktober. Då samlades 21 personer för att äta och fatta beslut om 2024 års verksamhet. Roger Johansson, Kjell-Åke Engström och Anita Eklöf stod för det praktiska kring mötet med beställning av mat, bakning av fikabröd etc. Verksamhetsplanen och budgeten för 2024 antogs i enighet. Syntolkning, utåtriktad verksamhet, intressepolitik och medlemsträffar kommer fortsatt att vara det fokus ligger på i föreningsarbetet. Rapporter om kommande verksamhet i föreningen samt rapporter från distriktet lämnades. Färdtjänstupphandlingen diskuterades under punkten för övriga frågor. Alla tycktes nöjda med mötet, mat och samvaro. Vid tangentbordet, Peter Kjernberg. SRF Örnsköldsvik informerar. Höstmöte torsdagen den 16 november klockan 12. Observera att tiden är klockan 12.00. Vi tar 2024 års budget och verksamhetsplan och erbjuder smörgås och bulle med kaffe eller te till självkostnadspris. Platsen är Fabriksgatan 25B i Övik. Anmälan görs senast den 13 november till Irene Hägglund på telefon 073 02 9 8 6 7 9. SRF Örnsköldsvik inbjuder till julfest på Varvsberget i samarbete med Funktionsrätt Örnsköldsvik lördagen den 9 december klockan 13. Julgröt med socker, kanel och mjölk, vörtlimpa, tunnbröd, smör, skinka, senap, äppelmos, julmöst, Loka, lättöl, kaffe och kaka. Underhållning, tomtebesök och lotteri. Pris för medlem 100 kronor, för övriga 150. Bindande anmälan senast den 30 november till Irene Hägglund på telefon 073-029-8676. Med varma hälsningar, styrelsen för SRF Örnsköldsvik. Kontaktpersoner inom föreningen är ordförande Sixten Levander på telefon 076-784-7589, Eva Olsson 073-035-2577, Inga-Lill Lindholm 070-396-7622. SRF Härnösand informerar om två tänkta syntolkade teaterföreställningar. Slaget och Next to Normal, som kommer att syntolkas om tillräckligt intresse finns. Intresseanmälan görs till Elisabeth Bodén på telefonnummer 073 063 3105. Slaget den 11 november är en nyskriven pjäs av hyllade dramatikern Anders Lustgarten, som tidigare har skrivit för Storbritanniens största teatrar. Dramat lyfter spänning på olika plan, politiskt om livet på en liten ort kontra en större stad, personliga relationer mellan två bröder, en kärlekshistoria samt skuld som följd av livsval. Next to Normal med Teater Västernorrland sker den 25 november. Det är en prisbelönt musikal. Det är ett skruvat kärleksdrama. Ensemblen och orkestern bjuder in till ett medryckande musikaliskt universum. Här serveras inga enkla sanningar, men möjlighet att följa en människas kamp mot psykisk ohälsa som tar oss genom såväl skratt som gråt. Intresseanmälan gör du alltså till Elisabeth Bodén så fort som möjligt, 073 063 3105. Inbjudan till SRF Västernorrlands höstmöte den 18 november, Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, klockan 12-16.30. Vi samlas i matsalen för att äta lunch klockan 12. Sedan förflyttar vi oss till Kempesalen för att inleda mötet klockan 13. Musik och eller föreläsning kommer också att ske under dagen. Om detta återkommer vi till den som anmäler sig. Vi avslutar dagen med att fika tillsammans cirka 15.45. Deltagandet är kostnadsfritt och ersättning för färdtjänst eller resa med billigaste färdmedel betalas ut mot uppvisande av kvitton och ifylld reseräkningsblankett. Alla kvitton ska bifogas. Kvitton ska inkomma till SRF Västernorrlands kansli senast 2 veckor efter mötet. Vi hoppas att ni kan och vill delta vid distriktets höstmöte, där vi bland annat kommer att fastställa verksamhetsplanen för 2024. Din anmälan ska vara oss tillhanda senast fredagen den 3 november. Detta för att vi ska hinna skicka ut handlingarna i stadgeenlig tid och för att folkhögskolan kräver det med tanke på matbeställningen. Anmälan görs till kansliet på telefon 0611 170 eller via e-post till vastenorrland@srf.nu. Uppge vid anmälan om du medför ledarhund, om du har allergier av något slag samt på vilket läsmedia, det vill säga e-post, punkt, storstil eller i inläst form, du önskar få möteshandlingarna. Självklart kan den som vill få handlingarna även om man inte har möjlighet att delta vid mötet. Kontakta kansliet så ser vi till att de önskade handlingarna levereras. Varmt välkomna hälsar styrelse och personal. Julfest, SRF Härnösand. Inbjudan till julfest. Vi träffas på Härnösands folkhögskola på Murbergsvägen 32 klockan 14 den 9 december. Vi håller på till cirka 17.00. Vi äter julgröt och skinksmörgås samt kaffe och pepparkaka tillsammans. Självklart blir det underhållning, kanske en överraskning. Och vet ni, jag har hört att självaste tomten kommer. Egenavgiften är 100 kronor som antingen betalas kontant eller via Swish. Anmälan vill vi ha senast den 1 december. Ni kan anmäla er till Per Ingvar Sundgren 070-317-91, e-post perispektra@gmail.com eller till Lydia Gerich 070-344-7321, e-post lydia.gerich@outlook.com. Välkommen. Referat från SRF Härnösands höstmöte. SRF i Härnösand hade sitt höstmöte på Parkaden lördagen den 4 november. Ordförande Per-Ingvar Sundgren öppnade höstmötet och hälsade alla välkomna. Efter diskussion och samtal kom medlemmarna överens och beslutade en ny verksamhet och budget och årsavgift för år 2024. Gällande verksamheten för nästa år framförde medlemmarna några önskemål. Bland annat att göra ett besök på bilmuseet, att organisera promenader runt godskärn och att planera en sommarresa. Höstmötet tog genom en motion som är riktad till Synskadades riksförbund i distriktet Västernorrland. Motionen yrkar på behovet av en påminnelsefunktion om kurser och aktiviteter via SMS. Deltagarna njöt av en god lunch och avslutade med kaffe och kaka. Vid pennan Kamal Suleimani. Glöm inte bort att tipsa redaktionen om inslag i Spotlight. Alla tips är intressanta. Ring in till röstbrevlådan 0611 801 30 eller mejla taltidningen@rvn.se. Naturligtvis får du vara anonym om du vill vara det. I nästa nummer av Spotlight så ska vi fokusera på att taltidningen fyller år, nämligen 60 år den 26 november. Ring in till röstbrevlådan 0611 801 30 och hylla din taltidning och berätta vad taltidningen betyder och har betytt för dig. Röstbrevlådan står på dygnet runt. Tala gärna in ditt namn.
Redaktionsrutan.
Redaktör och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon 0611 845 44. Till vår röstbrevlåda är numret 0611 801 30 och e-postadressen taltidningen@rvn.se. Och det är Region Västernorrland som är huvudman för produktionen. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076-013-647-67 och e-posten är taltidningen@darub.se.